varsågoda och sitt. Vi ska gå till Efesierbrevet och fortsätta där vi var förra gången. I kapitlet förra gången så tittade vi på vers 13 som talar om evangeliet, sanningens ord och vikten av att tro och lyda evangeliet som är Guds sanning. Vi ska fortsätta i vers 13 och även vers 14 och tala här om den helige ande, vad han gör. Och titeln på predikan kan vara den helige andes livstidsgaranti. Så vi ska läsa Efesierbrevet 1 och 13 till 14, där Paulus skriver: I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Amen. Så vi i den här församlingen tror vi på den helige ande. En del skulle säkert vilja påstå att vi förnekar den helige ande för att vi har vissa åsiktsskillnader jämfört med en del sammanhang. Men det kommer att framgå tydligt här från denna text som vi tror på, och vad jag kommer att säga, att vi i den här församlingen tror på den helige ande. Faktum är att vi tror så mycket på den helige ande att vi tror att vi hade inte ens varit kristna om det inte var för den helige ande. Om det inte var för den helige ande så skulle vi inte ens vara kristna eller fortsätta att vara kristna. Och vi skulle inte ha någon säkerhet alls på våran frälsning om det inte vore för den helige ande. Och det ska vi se på här i den här texten. Paulus har som sagt talat om hur de hörde evangeliet och kom till tro. De som Gud fadern utvalt, de som sonen utlöst, de har hört evangeliet och blivit förseglade av den helige ande. De har fått den helige ande som ett sigill på sig. De har blivit kallade av evangeliet som kallar människor till omvändelse och tro. Och församlingen här som Paulus skriver till har hört evangeliet, sanningens ord, kommit till tro och litat på det, förtröstat på det av hela sitt hjärta och själ. De har sett sin synd, de har sett att de var syndare, att de är syndare. De har sett att Gud måste ha utvalt dem före jordens grund blev lagd. Annars hade de inte kommit till honom. De har sett att Gud, sonen, enligt den eviga planen, dött för deras synder och löst dem, köpt dem fria ifrån synden och lagens förbannelse och lagens krav och straffet, köpt dem fria. Och anden har verkat i deras hjärtan och stämplat verket på dem, på deras hjärtan, satt sitt sigill på dem, gett dem nytt liv så att de trott på detta budskap och litat på det, kommit till tro och fått den helige ande inneboende i sig. Så det här i texten ser vi alltså här på andens verk i frälsningen. Fadern har gjort sitt verk i att utvälja vilka som skulle bli frälsta före jordens grund blev lagd. Sonen Jesus har gjort sitt verk i att återlösa dessa utvalda när tiden var inne, när han dog för dem på korset och återuppstod och bekräftade att priset var betalt, att de är friade från sin synd. Och den helige ande applicerar, tillämpar, förseglar verket på de utvalda, det här försoningsverket. De förseglades med den helige ande vid hörandet av evangeliet och tron på det. Så det är det han säger här. I vilken ni, då ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i vilken ni också när ni trodde, när ni förtröstade, förseglades, sattes med sigill med den helige ande, luftets helige ande, den helige ande. De stämplades som med ett sigill av den helige ande. Den helige ande applicerade försoningsverket på dem när han stämplade fast det här verket på de utvalda, på de troende, på församlingen i Efesus och de som kommer att läsa det som Gud kallar. Och de säkrades. Det här förseglingen säkrar att frälsningen är verklig på dem och är säker och fast. Och de blir intygade med att de tillhör Gud och är Guds barn. De får intyget, stämpeln på att ni är Guds utvalda, utlösta, försonade, adopterade barn. Och detta gör den helige ande. Och som jag sa också i förra predikan så vidrörde jag vid detta och ska upprepa det. De förseglades med ett sigill. Det här betecknar en säkerhet, en fasthet. Som till exempel när Jesu grav förseglades. Man säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. De ville se till att inga lärjungar skulle komma och stjäla Jesu kropp från graven när han hade blir dött och begravits. Så man satte en sten framför, satte fast den på vilket sätt man nu gjorde det, med lås och bom, förseglade den och satte dit vakter. Detta gjordes för att det skulle vara säkert och fast att han stannade i graven. Men den här förseglingen var gjord av människor och kunde inte hålla Gud, sonen, från att stiga upp ur graven i alla fall. Och vi läser i Daniels bok om profeten Daniel när han kastades i lejongropen. Han hade trotsat kungens påbud att man fick inte be till någon annan gud än kungen i landet. Man fick inte be till sina egna gudar. Men profeten Daniel insåg vikten av att följa Gud mer än människor, att lyda Gud mer än människor, och bad ändå. Han öppnade till och med fönstret så att man kunde höra att han bad, och han gick ner 3 gånger om dagen, gick han ner på knä, upp ett fönster och bad högljutt i öppen trots mot kungens påbud. Och de kastade honom i straffet, att kasta honom i lejongropen. Och det står i Daniel 6:17, man bar fram en sten, lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill för att inget skulle kunna ändras, för att man inte skulle kunna ta ut Daniel och rädda honom från lejonen. Alltså, man förseglade med ett sigill. Det var en, säkert man satte lås och bom framför, men man stämplade också in kungens sigill på låset på stenen och stormännens sigill för att visa att det här är auktoriteten som har bestämt att den här stenen får inte flyttas. Den här förseglingen får inte brytas. Så att ingen skulle kunna rädda Daniel, ta bort stenen, trotsa det här och ta bort stenen och rädda Daniel. Men som vi ser, det här var ett mänskligt insegel och sigill som inte kunde hindra Gud från att hans vilja skulle ske, att ändå när Daniel var fast i lejongropen så hade änglarna stängt igen lejonens gap så att de inte åt upp Daniel. Och sedan nästa dag så tog de ut honom och han var helt oskadd, inte en skråma. De hade inte gjort en enda skråma på Daniel. Så ett sigill har den här bilden av en säkerhet, en bild av auktoritet, att ingen får ändra på detta som det här sigillet har sagt. Och det, när den helige ande är ett sigill, så är det Guds egen auktoritet, att det som har hänt, de som blivit stämplade med Guds sigill, den helige ande, det som har hänt med dem kan ingen människa ändra på och får inte någon människa ändra på. Det är fast och säkert med Guds egen auktoritet. Och ett sigill är också ett intyg, som vi läser om i Jeremia 32:8. Där han köper en åker. Jeremia köper en åker. Han har rätt till åkern. Han har arvsrätt till åkern. Han har inlösningsrätt till den. Jeremia 32. Och Herren säger till honom att köpa den här åkern. Och han förstår att det här var Herrens ord, att han skulle köpa åkern. Han väger upp pengarna, 17 siklar silver, och så säger han: jag skrev ett köpebrev och satte sigill på det, tillkallade vittnen, vägde upp pengarna på en våg, och jag tog köpebrevet, både det förseglade brevet med avtalet och villkoren samt det öppna brevet. Jag gav köpebrevet till Baruk, son till Neria, son till Mahasia, i närvaro av min släkting Hanamel. Och vittnena som hade skrivit under köpebrevet och alla andra judar som fanns på vaktgården. Och jag befallde Baruk i deras närvaro och sa: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, ta dessa brev, både det förseglade köpebrevet och det öppna brevet, och lägg dem i ett lerkärl så att de bevaras under lång tid. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud, än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Det här brevet var förseglat, lagt i ett lerkärl och skulle bevaras under en lång tid, fram tills dess Guds löfte skulle uppfyllas. Och det var ett intyg på att det här brevet var betalt, priset var betalt. Det var fast och bestämt. Han hade köpt åken, och i framtiden ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land, lovar Gud. Så det är ett intyg på att löftet i framtiden kommer att infrias. Det är en säker och fast försegling, ett fast lås, en stämpel med auktoritet och ett intyg på ett framtida löfte som ska infrias. Och på det sättet så är de kristna stämplade med den helige ande som ett sigill och ett tecken. Det är inte med omskärelsen, som vi också sa förra gången men vill upprepa, det är inte med omskärelse som är ett tecken och ett sigill på att de är Guds folk. Det är inte heller dopet eller nattvarden som är ett sigill eller intyg eller tecken på att de tillhör Gud. Nej, det är den helige ande själv. De har fått den helige ande som sigill, eller bokstavligen, de har förseglats med luftets helige ande. Den helige ande själv är sigillet. Den helige ande själv är instrumentet som förseglingen sker med, sker på. Vi kan läsa exempel på detta i Apostlagärningarna 10:44, där detta händer på ett extraordinärt sätt. Petrus talar och den helige ande faller över alla som hör ordet. Och de troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Och då sa Petrus: ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de nu har fått den helige ande precis som vi. Här kommer helige ande på ett extraordinärt sätt i apostelgärningarnas tid och bevisar för judarna att hedningar också kan tillhöra Guds folk. Och detta visades på ett särskilt sätt just här genom att de talade med främmande språk. Just för att bevisa att Gud inkluderar människor av alla folk, språk och stammar i sitt folk. Inte bara judar utan alla folkslag som finns över hela jorden. Och detta var Guds eget intyg, Guds bevis, Guds sigill som godkände, som bekräftade genom att den helige ande föll över dem att de också kan bli frälsta och får bli frälsta. Och här också, vers 47, ingen kan väl hindra att de döps med vatten. Men tecknet och sigillet är den helige ande, och sedan fick de döpas. Den helige ande tillämpar alltså och förseglar det här försoningsverket som sonen, Gud sonen, har utfört, som vi läste om tidigare här i kapitlet i Efesierbrevet vers 7. I vilken vi har utlöselsen genom hans blod, överträdernas förlåtelse enligt hans nåds rikedom. Alltså försoningsverket som sonen utfört tillämpas på de utvalda genom den helige ande. De utvalda är de som vi också läst om tidigare, som fadern har utvalt. Vers 4-6. Så som han utvalde oss i honom före världens grundande, att vi är heliga, oskyldiga, rakt framför honom i kärlek. Så de är utvalda av Gud fadern, återlösta, utlösta, friköpta genom sonens blod. Och anden är den som garanterar de utvaldas och återlöstas frälsning. Det är han som ser till att det här blir verklighet i deras liv, att det tillämpas på dem, att det ges till dem när tiden är inne. I vers 13 så kallas han för luftets helige ande. Ni är förseglade med luftets helige ande. To pneumati tes epangelias to hagio. Luftets helige ande. Han är luftets ande för att han är utlovad sedan tidigare. Han är utlovad i gamla testamentet av Gud, av Herren. Som vi till exempel läser om i Hesekielbrevet, Hesekiel. Profeten Hesekiel 36 och 26. Här kommer löftet från Gud till folket. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Här utlovas det här som den helige ande skulle göra på folket, Guds folk, de utvalda. Han skulle ta bort stenhjärtat ur deras kropp. Han ska ge dem ett hjärta av kött, alltså han ska ge dem pånytt födelsens verk. Han ska låta sin ande komma in i dem och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Där ser vi uppfyllt i Nya testamentet det här luftet. Den helige ande är luftets ande, för att han är också utlovad av Jesus själv. I Johannes evangeliet läser vi 14:26, där Jesus lovar hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag sagt er. Här lovar Jesus att den helige ande ska komma som hjälparen. Och åter i Johannes 16:7 lovar Jesus. Han lovar flera gånger i Johannes, men de här två verserna. Johannes 16:7. Han ska gå bort. Jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. Det här är hjälparen, den helige ande. Och Jesus lovar att när han går bort, så ska han sända dem till er. Till oss. Till de kristna. Han talar till lärjungarna där, men också till alla kristi lärjungar genom alla tider. Detta ser vi först uppfyllas i Apostlagärningarna 2:33. Där Paulus, eller Petrus, predikar och säger om Jesus: han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Här kommer den helige ande, utgjuts på pingstdagen över lärjungarna, och luftet uppfylls att den här utlovade helige ande som skulle komma har kommit och utgjuts över församlingen till deras hjälp. Så han är luftets helige ande, han är den utlovade helige ande som skulle komma för att utföra det här verket, att tillämpa försoningens verk på de utvalda, föda dem på nytt, få dem att lyda evangeliet och omvända sig, och hjälpa dem vidare i helgelsen. Så läser vi vidare i vers 14 att den helige ande är en handpenning. Bokstavliga översättningen av grekiska ordet arabon. Handpenning. Det har översatts och beskrivits på många olika sätt. Svenska folkbibeln 2015 har översatt det korrekt, eller återgett det korrekt, men det finns lite felaktiga uppfattningar eller felaktiga, dåliga illustrationer av det som jag skulle vilja ta upp, så att vi inte tänker fel om detta. Och det beskrivs ibland fel om hur den helige ande är en handpenning. En del beskriver det till exempel som att den helige ande är en pant. Att det är som att man köper en Coca-Cola i affären, eller Pepsi, eller någon annan dryck jag inte ska göra reklam för. Man köper en burk eller en PET-flaska med någon dryck i, och i det här priset ingår en pant som man sedan dricker man upp drickan, och sen pantar man burken och så får man tillbaka pengen man lämnar in som en pant. Att det är som en sån pant, att man betalar en sak för att sedan lösa tillbaka det och få tillbaka det och lämna in det som man pantade. Eller att man beskriver det som en kundvagn eller en köpvagn, att man lägger i pengen i vagnen så att man får ha den i affären. Och sen lämnar man tillbaka vagnen, sätter in den här saken i vagnen, så kommer pengen tillbaka, så får man tillbaka pengen. Och så kan man gå hem. Det här är en dålig illustration eftersom det inte är så att Gud ger sin helige ande till oss för att han sedan ska dumpa oss och få tillbaka den helige ande och lämna oss i en pantstation eller lämna oss i kundvagns hållplatsen. Därför är det en felaktig illustration. Som vi ser längre fram så är det att Gud ska också behålla oss. Så han lämnar inte tillbaka oss och får tillbaka den helige ande och lämnar bort oss igen. Så den helige ande är inte en pant i den bemärkelsen. En annan illustration som felaktigt görs är att det är en delbetalning. Du betalar handpenning. Det är korrekt översatt att tala om en handpenning. Det är det ordet betyder, men det är inte en, som när du köper ett hus och betalar en delbetalning av huset först i handpenning. För att du sedan ska betala resten av beloppet och på det här huset som du har köpt, antingen lånat. Att du ska betala av lånet i olika delbetalningar. Eller att du betalar en handpenning där och då. När ni skriver under avtalet. Men sen är det ett löfte om att du ska betala hela priset för huset. Den jämförelsen stämmer inte heller. För att Gud, Jesus, har redan betalat hela priset. Hela priset är betalt. Han har redan utlöst oss genom sitt blod. Den helige ande är inte en delbetalning på det vi ska få. Den helige ande är en garanti på det vi ska få. Det vi ska få är redan betalat för av Jesu död. En bättre eller en bra, korrekt illustration är istället att det är som en förlovningsring. Det är ett löfte om en kommande äktenskap, om ett kommande äktenskap. Den helige ande är en garanti, ett löfte, som en förlovningsring som lovar. Som vi hör av ordet förlovning, det är en förlovad sak. Att de som förlovar sig, de ska också gifta sig i framtiden. Och det är ett löfte om det. Kanske människor ser lågt.